Vi ska läsa då den text som det handlar om idag från Apostlagärningarna 2 och den första versen. Det är en ganska lång text så vi får hålla ut. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet ljöd samlades hela skaran, och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de: men är de inte galileer allesammans som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judeen och Kappadocien, från Pontus och Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. I sin häpnad visste ingen vad han skulle tro, och de frågade varandra: vad betyder detta? Men andra gjorde sig lustiga och sa: de har druckit sig fulla på halvjäst vin. Då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem: judar, ja, alla ni som bor i Jerusalem, detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror, att de här männen är berusade. Det är ju bara morgon. Nej, detta är vad som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner. Era gamla män har drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. De ska profetera. Jag ska låta sällsamma ting visa sig uppe på himlen och tecken nere på jorden. Blod och eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Men var och en som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Och sen får ni läsa Petrus predikan själva hemma. Och jag hoppar till vers 38. Nej, 37 var det. Orden träffade dem i hjärtat, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Det var en pingstdag på mitten av 70-talet. Jag och mina syskon med mamma och pappa var på väg till kyrkan. Och sen när vi åker dit så åker vi förbi flera granngårdar och så här. Och på ett ställe så höll de på att sätta potatis. Och vi såg hur en av sönerna där, en kompis till mina bröder, fick vara med. Han gick där på åkern. Ja, ni vet hur man kan gå när man är lite lagom oinspirerad av sin arbetsuppgift. Och släppte någon potatis lite här och där, så där. Och mina bröders skadeglädje gick inte att ta miste på. Haha, nu får han minsann vara med och sätta potatis och jobba lite. Medan mammas kommentar var klockren: det är ju förskräckligt, sätta potatis på pingstdagen. Och jag kommer ihåg faktiskt hur det liksom klack till i mig. Och jag tänkte: jaha, alltså vad är det som är så speciellt med pingst? Jul vet vi ju, då föddes ju Jesus. Och påsk är ju också ganska hanterbart och konkret. Då dog och uppstod han, och det är ju värt att fira. Men vad är pingst? Ja, pingst var ju en helg, som Kristina sa här, då man firade minnet av att Gud gav Israel lagen på stentavlorna. Och det var också en skördehögtid. Man firade och tackade för den skörd man hade kunnat bärga, den första skörden. Och det är den här helgen man är samlad för att fira när det här händer som vi läste om. Och det hade varit en omtumlande tid för dem, lärjungarna. Det kan man ju förstå. De hade följt Jesus i några år, lärt känna honom och fått kärlek till honom och sett alla de under han hade gjort och alla människor han hade mött, hur han hade bemött var och en. De hade varit med när han hade dött och de hade mött honom efter uppståndelsen. Och han hade gett dem många bevis på att han levde och de hade fått tillbaka honom. Och i 40 dagar hade de fått vara tillsammans och han hade undervisat dem om Guds rike och de trodde på honom som världens frälsare. Och i första kapitlet i Apostlagärningarna så kan vi läsa om hur Jesus säger till dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat, det som han hade talat med dem om. Ni ska bli döpta i helig ande om bara några dagar och ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Sen hade han lyfts upp i höjden och försvunnit ur deras åsyn. Återigen hade de förlorat honom. Och tidigare, innan Jesus dog i sitt avskedstal, hade han pratat mycket om dem, att han skulle lämna dem och att anden skulle komma istället och att det var för deras bästa. Att de skulle få något bättre. I Johannes 16 så kan vi läsa att jag säger i sanningen, det är för ert bästa som jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer vi inte hjälparen. Men när jag går ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han visa världen vad synd, rättfärdighet och dom är. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska förhärliga mig. Och lite tidigare i sitt tal i det 14 kapitlet säger Jesus: en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Ni känner den. Eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Och man kan ju ana att de kanske blev både ledsna och bedrövade när han nu lämnar dem igen. Och man kan ana att de kanske kände att nej men, och förvirrat blev det. Nu finns det ju ingen framtid. Han dör, han uppstår och sen försvinner han igen. Vad ska det bli utan honom? Och spontant så tror jag inte att de ville skiljas. För det var ju Jesus allt kretsade runt. De kunde inte ana vad Gud hade för plan. Deras perspektiv var här och då. Medan Guds perspektiv var världsvitt och evigt. Guds perspektiv handlade om alla människor i hela världen till jordens yttersta gräns, var nu den är. Guds perspektiv handlade om evigheten. Gud vill någonting mer. Guds plan, Guds tankar, hans kärlek, omsorg var mycket större. Den sträckte sig mycket längre än till de 12 lärjungarna. De människor som Jesus mött under sin tid i Israel. Ja, han ville att många fler skulle få lära känna honom. Få del av hans kärlek och liv. Han ville inte att det skulle vara begränsat till där han fanns som människa. Till hans mänskliga kropp. Nej, han ville komma ännu närmare, ännu djupare människorna. Han vill bo i dem med sin ande. Han ville att hela världen skulle få lära känna honom. Hela världen väntar. Och när pingstdagen kom så var de alla församlade, står det. Och vilken manifestation det var. Det står ingenting om vad de gjorde. Det står bara att de satt där i huset. Och då kommer den helige ande som en stormvind. Nej, inte riktigt kanske. Det blåser inte. Det blåser inte sönder eller förstör någonting. Men det låter som när den värsta stormen kommer. Och det fyller hela huset där de sitter. Och jag tror att vi alla har sett och har erfarenhet av eller anat vilken kraft det finns i vinden. För några år sedan så drog stormen Gudrun fram. Och det är ju faktiskt 15 år sedan tror jag, va? Och plöjde ner massor med skog i hela Småland. Och vi har sett på tv många gånger hur vinden drar fram och stormen. Och ingen tvivlar på dess kraft. Och vi har inte så mycket att sätta emot. Och en del av oss minns Estonia och kanske stelnade till här inne. Därför att vi kände någon som fick avsluta sitt liv där. På grund av stormen och vindens kraft. Men det står ingenting om det i den här texten. Det står bara att det plötsligt från himlen hördes ett dån som av en stormvind. Men det fyllde hela huset där de satt. Gud hade kunnat förvinta dem, men han gör det inte. Och ingen kan undgå det här dånet. Alla hör det, men ingen blir skadad och inget går sönder. Men något fyller hela huset. Och dånet drar till sig många människor, många fromma judar från alla länder under himlen. En del bodde där och en del hade kommit dit för att fira pingst. Men hur visar då Gud sin makt, sin storhet och sin kraft? När det bara låter men ingenting går sönder. Jo, alla får höra om Guds stora gärningar på sitt eget språk. Men är de inte galileer allihopa? Men alla får höra om Guds storhet och kärlek på vårt eget språk. Gud manifesterar sin storhet genom enkla ord som alla kan förstå. Det är bortom allt mänskligt förstånd och rimlighet och förnuft. Men ändå så enkelt att vi kan förstå, se och höra vem och hur Gud är. Och det är på något sätt Guds stora signum. Att han som är så stor och har sån kraft och makt att inget och ingen kan besegra honom gör sig tillgänglig för oss. Så att vi kan förstå och lära känna honom, vara vän med honom utan att vi förvintas. Han gör sig tillgänglig för oss där vi är. Var och en får höra sitt språk talas. De får höra om Guds stora gärningar och kärlek. Han gör det möjligt för alla att lära känna honom. Alla fylls av helig ande och talar andra tungomål. Med de ord som anden inger dem. Oavsett vad vi är idag, kunskap, intellekt, språk, gör Gud sig tillgänglig för oss så att vi kan lära känna honom. Han möter oss där vi är. Vi behöver inte klättra upp till honom. Han kommer till oss. Och pingst var ju som Kristina sa en högtid där man firade minnet av att lagen hade getts till människorna. De 10 budorden på 2 stentavlor. Att Gud slöt ett förbund med Israels folk. När Jesus äter sista måltiden med lärjungarna före sin död, då tar han bägaren efter måltiden och så säger han: detta är det nya förbundet genom mitt blod som vill utgjutet för er. Gud vill sluta ett nytt förbund med människorna. Och detta var inte bara med Israels folk. Nej, det var ett förbund som slöts med alla människor i hela världen. Där lagen inte längre är skriven på stentavlor eller böcker. Nej, där den skrivs i människornas hjärtan. Det är ett förbund där Gud betalar priset genom att offra sin egen son. Tidigare var det människorna som fick offra på olika sätt för att få försoning med Gud. Nu är det Gud som offrar för att människan ska kunna försonas med honom. Men han nöjer sig inte med det. Han nöjer sig inte med att hans son dör och uppstår för vår skull. Sen är det bra, färdigt nog. Ja, på ett sätt så är det ju det. Segern över döden är vunnen och den segern kan ingen ta tillbaka. Men Gud vill inte att det ska stanna där. Han vill inte att det bara ska bli en historisk händelse. Nej, han vill att det ska bli en seger som blir som en snöboll som man rullar och som bara blir större och större. Han vill fortsätta att bekämpa det onda dag för dag genom oss som tror på honom. Han vill inte fortsätta att vara begränsad till sin fysiska person som bara finns där och då och för dem som finns där och då hos honom. Han vill finnas hos alla människor alltid. Han vill bo i oss med sin lag. Han vill skriva sin lag i våra hjärtan. Han vill att vi ska känna honom som man känner en vän, som man känner sina föräldrar, som man känner sina barn. Och i Jeremia 31 så står det så här: Nej, detta är det förbund jag ska sluta med Israel när tiden är inne, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. De ska inte längre behöva undervisa varandra och säga, lär känna Herren, till de ska alla känna mig från den minste till den störste. Säger Herren, jag ska förlåta dem deras skuld och deras synd ska jag inte längre minnas. Och i Efesierbrevet 1 så skriver Paulus, I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade heliga anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv. Att Guds folk ska bli friköpt och Gud få pris och ära. I andra Korintierbrevet, det första kapitlet, står det. Han har satt sitt sigill på oss. Och gett oss anden som en borgen i våra hjärtan. Vad är ett sigill? Ja, det är en stämpel istället för en underskrift eller plus. En stämpel som var unik för den som skrev under. Och den användes för att bekräfta viktiga dokument som lagar och domar, överenskommelser. Det här sigillet gav överenskommelsen en juridisk giltighet. Den användes för att fastslå ägarskap. Gud ger oss sin ande som ett sigill. Han sätter sin stämpel på oss genom den helige ande som ett tecken på att vi tillhör honom. Att vi är hans ägodel. En bekräftelse på, ett bevis på att det löfte han gett om ett nytt förbund mellan Gud och människa är sant. Guds ande i våra hjärtan är Guds underskrift på att han tänker hålla det här förbundet mellan Gud och människa. Där Jesus var priset han betalade för att få oss. Guds ande i våra hjärtan är en bekräftelse på att Gud håller sina löften. Den är ett löfte, en försmak, en handpenning. Av vad vi en gång kommer att få i evigheten. Ni vet, ibland om man handlar något som är så där kanske lite extra dyrt eller så. Kostar lite mer. Ja, då måste man lägga en handpenning. Det vill säga betala en liten del av summan som en försäkran om att man tänker genomföra det här köpet. Och senare betalar man hela summan. Den helige ande i våra hjärtan är Guds handpenning på att han har köpt oss. Att vi är hans och att vi en dag ska få allt som han har lovat. Det är en del av Gud själv som vi får i våra liv här och nu. Det är en del av Gud själv som egentligen hör hemma i himlen, som hör hemma i evigheten, som vi får smaka på här och nu. Det slutar inte med att Jesus dör, uppstår och återvänder till himlen. Nej, det är egentligen då det börjar. Det är då Guds stora plan sätts i verket. Det är då alla människor kan bli frälsta och få kunskap om sanningen. Det är då evangeliet kan spridas. Det är då lärjungarna får kraft att gå ut och vittna om Jesus ända till jordens yttersta gräns. Och enligt Jesus så var han tvungen att återvända till himlen för att vi skulle få den helige ande. För att vi skulle få kraft att vittna om honom till jordens yttersta gräns. Och alla människor skulle kunna bli frälsta. Hur tas det här emot då? Ja, det blir en stor förvirring. Och folk undrar, vad är det som händer? Hur kan de här tala vårt språk? Och Petrus, ni vet, han som avslöjade Jesus som Messias och som sa, du är den levande Gudens son. Och som en gång sa till Jesus, Herre, till vem skulle vi gå? Det är ju du som har det eviga livets ord. Det är ju du som är sanningen. Vi vet Petrus som inte alltid orkade hela vägen. Som ibland misslyckades men fick uppleva Jesu nåd och upprättelse. Han ställer sig upp tillsammans med de andra 11 och predikar frimodigt om Jesus, om hur Jesus dött och uppstått. Och ordet träffar dem i hjärtat, står det, och de frågar, vad ska vi göra? Och vi vet att över 3000 hörde och lyssnade till Petrus och tog emot ordet och kom till tro. Och vi räknar ju den här dagen som den dagen då kyrkan föddes. Och Petrus avslutar sin predikan med att säga, löftet gäller för er och era barn och alla de långt borta som Herren vår Gud vill kalla. Alltså, löftet gäller också till oss långt här borta i Norden 2000 år senare. Men alla var ju inte så positiva. Det var ju lite delade meningar. De har druckit sig fulla på halvjäst vin, sa de. Och förlöjligade och ifrågasatte. Och när Jesus i sitt avskedstal talar om den helige ande som ska komma och som ska vara till lärjungarnas hjälp, som ska bli deras vän och hur han alltid ska vara med dem, då säger han också att det inte blir något lätt liv. Han talar mycket om världens hat, hur världen inte kommer att känna igen den helige ande, hur världen inte kommer att förstå. Det kommer att bli tufft för lärjungarna, lika väl som det var tufft för Jesus. De kommer att förföljas, ja till och med dödas. Och de som dödar tror att de gör en god sak för Gud. För några månader sedan så gick det ett radioprogram på radion som hette Frälst. Och Sanna Lundell var det som gjorde det här. Och jag skulle vilja läsa hennes introduktion till det här programmet. Det är en bit, men vi får hålla ut. Frälst är ett program om de ovanliga, de som tror på Gud. Sverige som har kommit att bli ett av världens mest sekulariserade länder. De troende, de med traditionell och organiserad gudstro, utgör faktiskt en minoritet i dagens Sverige. Och de som dristar sig till att sälla sig till den här utdöende skaran anses vara lite konstiga, nästan lite korkade. Och så fortsätter hon. Jag vill diskutera hur det kommer sig att det svenska samhället i allt högre utsträckning för varje år fostrar oss till att bli vetenskapstroende, till att bli kritiska till Guds existens, till att inte referera till Gud i sina val och handlingar. Många av oss är medlemmar i Svenska kyrkan av gammal vana. Många av oss firar kristna högtider och gillar att uppmärksamma livets övergångar i kyrkor. Men allt färre vill blanda in Gud i det hela. Ännu färre går med på att Jesus är Guds son. Att Gud skapade människan och världen, eller tycker att Bibeln är en helig skrift. Så säger hon, jag vill träffa människor som ändå, trots denna gudlösa miljö, har hittat frälsning. De som lever religiösa liv och navigerar i livet med Gud som kompass. Jag vill höra om Guds upplevelser. Om att gå mot strömmen och luta sig mot urgamla berättelser för att hitta riktning och mening i livet. Jag kan tänka att vi känner igen en del av Sannas beskrivning här. Där allt idag ska vara så vetenskapligt och bevisat. Och hur vi gärna firar de kristna högtiderna som jul och påsk, men helst utan Gud och Jesus. Vi vill gärna vara i kyrkan i olika högtider när vi gifter oss och vi döper våra barn, begravningar och skolavslutningar och allt sånt där. Och kanske kan Gud få vara med på ett litet hörn. Men att han skulle få leda oss i våra liv. Att vi skulle navigera i livet med Gud som kompass. Nja, det är inte riktigt klokt och sunt. I det här programmet så intervjuar hon Sebastian Staxet. Och när hon frågar hur han tänker om alla de som kanske ser honom som lite konstig och ifrågasätter honom, ja, då landar samtalet i den helige ande. Hur han där finner styrka och kraft. Hur han där finner livet och gemenskapen med Gud. Hur han inte kan leva utan den helige andes kraft. Och då spelar det inte så stor roll vad andra säger. Det där mötet med den helige ande och Jesus har förvandlat och räddat hans liv. Och vi kan ju tycka att vi är i minoritet idag. Och att vi kanske ibland ses som lite konstiga och nästan lite idiotförklarade. Men om vi tycker att vi är i minoritet, vad var då lärjungarna? Ja, de var knappast inte i majoritet. Hur många som var samlade i det här huset, det vet vi inte. Men det var 12 stycken som tillsammans stod upp och vittnade om Jesus. Och 3000 människor blev frälsta. Och i hela apostlärningarna så kan vi läsa om hur de kristna i stort sett alltid var i minoritet. Men det hindrade dem inte. De fortsatte att vittna om Jesus och göra honom känd. Och hur budskapet om Guds frälsning sprids vidare och vidare. Många kommer till tro och det sker under. Men vi kan också läsa om att de möter mycket motstånd. Men hur den helige ande ger dem kraft att fortsätta. Och det är några saker till som jag tänkt på i den här texten som på något vis är väldigt befriande. Det står ju inte så mycket om vad de gjorde när det här hände, när den helige ande kom. Det står ju bara att de var tillsammans och det fyllde hela huset där de satt. Och ibland kan förkunnelsen och talet om den helige ande låsa fast oss i former och formler och prestationssånget, ångest. Och gör så och så eller var så och så, så kommer den helige ande. Och det är ju så också att det finns någon som vill få oss att tro att vi inte är tillräckligt andliga. Men här står det att de bara var tillsammans. Och det finns en oerhörd kraft i gemenskapen. Då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda. Petrus stod inte ensam där. De var tillsammans. Det finns en stor hemlighet och styrka i gemenskapen. Och ett starkt löfte som Jesus har gett oss. Där 2 eller 3 är tillsammans i mitt namn är jag mitt ibland dem. Han är här idag därför att han vill fylla oss med sin ande. Vi ska gå stärkta härifrån och möta det motstånd vi möter men göra Jesus Kristus känd. Ta vara på gemenskapen och styrkan den ger. Och likaväl som löftet gäller oss om att få kraft genom den helige ande gäller även uppdraget oss att vittna om Jesus Kristus och göra honom känd. Hela världen väntar. Vi ber tillsammans. Ja, gode Gud, jag vill tacka dig för din oerhörda kärlek och omsorg om oss. Tack för dina tankar och dina planer som är mycket högre än vi någonsin kan ana. Tack för den helige ande som du har gett till oss och som bor i våra hjärtan, Herre. Tack för den bevis på din kärlek som det är. Försäkran om att det förbund som du har skapat mellan oss, att du tänker hålla det. Tack att du alltid vill vara med oss. Och jag ber att du ska stärka oss, att vi kan gå ut här och vittna om dig. Att göra dig känd. Tack att det är din önskan och din vilja. Och tack att du möter oss på det språk som vi förstår. Amen.